Jag vet inte om du har hört många historier om när du var liten. En historia om mig när jag var liten har jag hört ganska många gånger. Den hände när jag var runt 3-4 år gammal. Jag och min pappa var ute i vår sommarstuga som låg vid en sjö utanför Lycksele, den lilla stad där jag växte upp. Och hela familjen då var utomhus. Och mamma som hade uppsikt över mig, hon behövde göra någonting som gjorde att hon inte kunde ha koll på mig just den här tiden. Och därför då så bad hon min pappa att han skulle ha uppsikt över mig istället. Och så då en liten stund senare när hon var klar så såg hon att min pappa var där och gjorde någonting, men hon såg inget spår utav mig. Var det Johannes? Frågade hon. Han är väl med dig, svarade pappa tillbaka. Det ledde ju förstås till att båda började ropa högljutt efter mig och leta efter mig. Och när tiden gick utan att de hittade mig så växte ju förtvivlan hos båda. Till slut så satte sig min mamma då vid en sten vid vattnet, övertygad om att jag skulle ha drunknat. Och där satt hon då och väntade på att min döda kropp skulle flyta upp till ytan. Men min pappa, han sökte vidare i desperation och till sist så fann han mig glad i hågen i bilen där jag satt lyckligt vid ratten och lekte att jag körde bil. Och min pappa ska ha utbrast: men varför svarade du inte när vi ropade på dig? Och jag ska då ha sagt, ja men jag svarar ju. Men naturligtvis så kunde inte min späda 3-åriga röst höras utanför bilens väggar. Och du har säkert liknande historier. Vi har inte så många historier om Jesu uppväxt. De åren från hans födelse till han börjar sin offentliga publika tjänst. Det är ganska naturligt att evangelisterna fokuserar på Jesus när han väl börjar predika. Men här i Lukas evangelium får vi en liten inblick i en episod under Jesu liv som på något vis kastar ljus på hur det var, hur Jesus växte upp. Och i den här predikan så ska vi då titta på Jesu uppväxt utifrån 3 punkter. Så för det första ska vi titta på att Jesus växte upp i en gudfruktig familj. Jesus växte upp i en gudfruktig familj. Och nummer 2, Jesus växte upp som Guds son. Han växte upp som Guds son. Och nummer 3, Jesus växte upp som människa. Jesus växte upp som människa. I vers 41 i vår text så läser vi att hans föräldrar brukade varje år gå till Jerusalem vid påskhögtiden. Och ja, som ni vet så fanns det ju inte bilar eller fordon på den här tiden, utan när man skulle gå från en stad till en annan så gick man helt enkelt. Och att gå från Nazaret till Jerusalem, det tar väl uppskattningsvis, jag kollade upp det här, någonstans mellan 2-5 dagar. 2 dagar, då pratar vi om en vältränad person med lite packning som gör den här resan. Och 5 dagar, då pratar vi ett stort resesällskap. Det är många familjer och det är mycket små barn. Och ja, det är väl naturligtvis svårt att säga exakt hur lång tid det tog för det här resesällskapet som Josef och Maria var en del av att göra den här resan. Men vi kan nog vara säkra på att det tog åtminstone minst 3 dagar. Och förmodligen mer, 4 eller 5. Och Mose lag, alltså det som Maria och Josef levde efter. Där står det då kravet att alla män skulle komma upp till Jerusalem 3 gånger om året. Vid påsken, vid pingsten och vid lövhyddohögtiden. Så 3 gånger om året skulle alla män gå upp till Jerusalem och fira de här högtiderna, påsken, pingsten och lövhyddohögtiden. Men här ser vi då alltså att det var inte bara Josef som gick upp, utan även Maria gick med, och de gick upp varje år då tillsammans till Jerusalem vid påskhögtiden. Och sen kan vi också påminna oss om det som vi såg i tidigare i det här kapitlet, att Josef och Maria, de var fattiga, fattiga personer. Och det vet vi, eftersom de, när de skulle offra när Jesus föddes, så offrade de ett par turturduvor eller två unga duvor, vilket var då vad man offrade om man inte hade så mycket pengar. Så vi vet att de hade inte så mycket pengar till godo. Så att gå till Jerusalem, att vara en del av högtiden, var alltså fysiskt krävande. Det var en stor insats rent fysiskt. Det var tidskrävande, det tog tid att göra det här. Och det var också ekonomiskt krävande för Maria och Josef att göra det här. Men de var beredda att göra den här ansträngningen för Israels Gud. De var beredda att göra den här ansträngningen för att tjäna Israels Gud. De var hängivna Gud. Så även om det här kostade på flera plan, så förstod man att belöningen var mödan värd. Jag vet inte om ni gillar att titta på sport. Själv så är jag en sån här person som, när det väl är OS, då tittar jag på allt möjligt. Till och med curling tycker jag är superintressant när det är OS. Jag vet inte varför, men det är någonting med det, liksom, att tävla. Men ni har säkert hört talas om den här skridskåkaren, den svenska skridskåkaren Nils van der Poel, eller Poel. Han vann då OS-guld i de senaste vinterspelen 2022 på både 5000 och 10 000 meter skridskåkning. Kanske inte världens mest liksom, kända sport. Det var säkert fler som tittade på fotbolls-VM-finalen som var här nyss, liksom, när Nils van der Poel åkte skridskor. Men han är då världsrekordhållare på båda de här distanserna. Det är en enorm prestation. Men förutom att han hade väldigt stora framgångar på tävlingar, så blev det en stor uppmärksamhet kring Nils van der Poel, hans ovanligt stora träningsvolym. Och när det kommer till elitidrott, då är det lätt för oss som sitter hemma och liksom vi tittar på den enskilda tävlingen, att liksom glömma bort hur mycket träningsförberedelser som ligger bakom att en person kan nå de här framgångarna. Om Nils van der Poel hade tagit de här förberedelserna med en klackspark, så hade han aldrig kunnat nå de framgångar som han gjorde. Han var tvungen att dag efter dag kliva upp ur sängen och göra den träning han hade bestämt, oavsett om det regnade, om det snöade eller om det var värmebölja ute. Och vi har en liknande bild av det här som Paulus ger i första Korinthierbrevet i kapitel 9. Ni kan slå upp det. I första Korinthierbrevet kapitel 9. Där står det från vers 25. Första Korinthierbrevet kapitel 9, vers 25. Så säger Paulus: alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad, för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. För att en idrottsman på elitnivå ska kunna motivera sig att göra det här jobbet, så räcker det inte bara med att, ja, men jag gör det här bara för att det är, liksom, det är kul. Hur kul kan det vara att göra det här jobbet? Det här är inte kul. Det här kommer inte att fungera. Så för Nils van der Poel så var det att vinna en segerkrans i form av guld på de olympiska spelen som var drivkraften. Men för oss, liksom för Paulus, så är det för att vinna en segerkrans som aldrig vissnar. Och Maria och Josef, de ansträngde sig för att samlas med Guds folk. Inte bara för att lagen krävde det. Då hade det ju varit så att då hade Josef åkt och så hade Maria stannat hemma. Nej, de förstod att det fanns en rik belöning i att vara tillsammans med Guds folk inför Herrens ansikte. En rik belöning att vara tillsammans med Guds folk inför Herrens ansikte. Och vi som lever i det nya förbundet har också en befallning att komma samman som Guds folk. Det kan vi läsa om i Hebreerbrevet 10:25. Vi har det ju förhållandevis då lättare än Maria och Josef. Men det kan likväl vara en ansträngning att kliva upp på morgonen, få alla barnen i ordning, beroende på hur många man har. Och för vissa så kan det vara ganska svårt, eller långt, för att liksom ta sig här ute i ödemarken, höll jag på att säga. Det känns lite så ibland. Men vi är ju trots allt i en stor tag. Det kan vara svårt att ta sig hit ändå. Det är inte så många bussar som går. Och dessutom då, så varannan söndag, så gör vi samma sak på kvällen för att samlas med församlingen till bön och till nattvard. Och vi kan inte heller bara tänka, ja men vi gör det här bara för att. Det här ska göras. Liksom. Utan vi behöver ha målet i sikte. Segerkransen som inte vissnar. Och vi ser att det som motiverade Jesus till och med för att låta sig själv hängas upp på ett kors och dö för våra synder, det var inte bara för att. Utan vi läser i Hebreerbrevet 12:2 att för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Jesus var motiverad av den glädje som låg framför honom. Så, vänner, låt oss inte försumma våra sammankomster. Utan istället anstränga oss för att vinna segerkransen, härlighetens segerkrans. Genom att anstränga oss för att komma samman och samlas med Guds folk. Det var den första underpunkten i punkt 1. Och nu kommer vi till den andra underpunkten i punkt 1. Och då ska vi tala om att Jesus växte upp i en ansvarsfull familj. Och då kanske du tänker, men du, har du läst den här texten eller? Växte Jesus upp i en ansvarsfull familj? Ja, jag ska försöka att övertyga dig om detta. Det kanske inte låter så ansvarsfullt när vi läser då att de åkte iväg och lämnade Jerusalem utan att Jesus följde med. Dessutom så hann de ju gå en hel dag innan de upptäckte att Jesus saknades. Men låt oss titta på den här händelsen lite djupare. Först så behöver vi kanske påminna oss om att situationen här i Israel på den här tiden är väldigt annorlunda än Sverige 2023. Vi lever i världens mest individualistiska land. Israel på den här tiden var betydligt mer kollektivistiskt. Typiskt i Sverige så är det varje enskild förälders ansvar att ta hand och ha uppsikt över sitt barn hela tiden. Men i Israel, även om naturligtvis det yttersta ansvaret låg hos den biologiska föräldern, så fanns det en mer, ska vi kalla det, kollektivistisk approach till uppsikt över barnen. Sen så är det också så att Jesus är 12 år gammal vid det här laget. Och han var förmodligen betydligt mer självständig än de flesta 12-åringarna i vår tid. Så även om man kan tycka, och det stämmer, att de borde naturligtvis haft bättre koll, så var det inte så konstigt för Maria och Josef att anta att en pojke i 12-årsåldern var bland de andra i reselskapet under den första resdagen. Men vi ser hur de agerade i vers 44. Man stannade till och man sökte bland släktingar och bekanta. Så att det var inte så att man hade helt släppt Jesus vind för våg, utan man hade ju, han skulle liksom sova med dem där på natten, och då skulle man se till att att de fick tag i honom. Men att Josef och Maria hade begått ett misstag i att inte kolla att Jesus var med i reselskapet, det gör dem inte till oansvariga. Snarare så visar det att de är ansvarsfulla genom att de, när de märker att Jesus är borta, så vänder de tillbaka för att söka efter honom, och fortsätter att söka efter honom tills de hittar honom. En av de svåraste fläckarna att få bort på kläder, för ni som inte vet det är ketchup. Jag hade en gång en vit skjorta, det hade mönster och grejer, och så hade jag fått en jag vet inte hur det gick till, men jag hade lyckats spilla ketchup på den här, och det var liksom en fläck där mitt här. Ja. Och inte ens min mamma, som jag rankar väldigt högt när det kommer till att få bort svåra fläckar, lyckades få bort den här fläcken. Och tänk dig så här. Tänk dig att du har en vit skjorta och du och jag, vi åker till Oves gatukök i Sävedalen. Lite gratis reklam här om ni inte har varit där. För att köpa korv med mos. Under det att vi äter korv med mos så klantar jag till det och råkar spilla ketchup på din skjorta. Ja, att jag spiller ketchup på din skjorta, det må ju säga vissa saker om min förmåga att äta korv med mos. Men det gör mig inte till oansvarig. Ansvar, alltså att om jag skulle vara oansvarig, då skulle jag säga, ja men hoppsan, trist för dig, ha det bra liksom. Men ansvar visar man genom att när såna här saker händer, då gör man det man kan för att ställa till rätta den skada man har orsakat. Och naturligtvis så kan man ju handla oansvarigt genom att ta stora risker. Men poängen här är att begå ett misstag, det är inte att vara oansvarig. Frågan är hur man hanterar sitt misstag. Och Guds ord är tydligt med att när vi syndar mot varandra så är vi skyldiga att söka försoning med varandra. Och synd kan naturligtvis vara att man med vilje gör någon illa på något sätt. Men det kan också vara att man inte har för avsikt att göra någon illa, men likväl gör det, eller sätta någon i liksom en prekär situation, eller utsätta någon för risk. Och en del av att söka försoning, det är att ta ansvar för våra ord och handlingar. Vi kanske gör något av misstag som orsakar någon form av skada för någon annan. Eller vi kanske säger något. Alltså, även om vi inte menar något illa med det, så sårar det någon. Och då är vi skyldiga att göra det vi kan för att ställa allt till rätta. I Korinthierbrevet. I andra Korinthierbrevet kapitel 5 så säger Paulus att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Vi har överträtt Guds lag, vi förtjänar Guds straff, men Gud har försonat oss med sig själv genom att låta Kristus bli synd i vårt ställe. Och vi som har fått sådan nåd från Gud att få bli försonade med honom, hur ska vi då låta bli att ta ansvar för att ställa allting till rätta med människor som är skapade till Guds avbild? Så det var punkt nummer ett. Då kommer vi till punkt nummer två. Jesus växte upp som Guds son. Och den första underpunkten kan jag tala om, att Jesus var varje dag i templet. I vers 46 så läser vi att Josef och Maria hittade Jesus efter 3 dagar i templet. Eller förlåt, de hittade efter 3 dagar och hittade honom i templet. Vissa kommentarer menar på att de förmodligen skulle ha passerat 5 dagar här. Alltså en dagsresa ut, en dagsresa tillbaka och sen 3 dagars letande. Andra kommentarer menar att resdagarna är inkluderade i de här 3 dagarna. Vilket jag då tror är mer rimligt. Och då är alltså 3 dagar som har passerat sedan de lämnade Jerusalem till det att de hittar Jesus. Men poängen är att de hittade Jesus i templet. Och det är ganska tydligt att det här var liksom inte ett spontan besök som Jesus var på, utan han hade med största säkerhet spenderat de här dagarna i templet. Och templet, det var ju vid den här tiden en plats där Gud hade lovat att vara närvarande på ett väldigt speciellt sätt. Gud, naturligtvis vi vet, som vi säger på svenska, han är allestädes närvarande. Han är närvarande överallt. Men han hade lovat att manifestera sin närvaro på ett speciellt sätt i templet i Jerusalem. Och i templet fann de Jesus. Och det står då i vers 46 att han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Och alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar. I templet så fanns det kammare där rabbiner och lärare i Guds ord satt och de undervisade unga adepter som typiskt då satt vid deras fötter. Och sen fanns det andra som var närvarande och lyssnade på den här undervisningen. Och det här pedagogiska formatet här liknar lite grann det som vi säger ju på engelska Q&A, frågor och svar. Det låter inte lika fräckt på svenska. Men en del i den här pedagogiken var att liksom rabbinerna, de unga fick ställa frågor till rabbinerna och de gav svar. Och sen ställde rabbinerna även frågor till de unga adepterna och de fick ge svar. Och på så vis så gick man in i Guds ord och lärde sig mer om vad Guds ord betydde. Och det finns liksom ingen anledning här att tro att det ska handla om någon hetsk debatt. Utan snarare så var det här ett respektfullt, undervisande samtal. Och i det här samtalet så ställde Jesus frågor till rabbinerna. När han fick frågor så läser vi att hans svar gjorde att alla som hörde honom häpnade. Så redan vid 12 års ålder så ser vi alltså hur Jesus lever i Guds ord på ett sådant sätt att alla som hörde honom häpnade. Han älskade att vara i templet där Guds speciella närvaro var. Han ägnade sig åt uppbyggande samtal kring Guds ord. När Jesus dog på korset så hände något som för alltid förändrade templets funktion i Jerusalem bland Guds folk. Det förhänget, den tjocka duken liksom, som hängde ner för ingången till det allra heligaste, den brast i 2 delar uppifrån och ner. Och det allra heligaste var den plats där Guds manifesterade närvaro var som påtagligast. Endast en gång om år fick överste prästen gå in där och han var tvungen att ha blodet av ett felfritt lamm på sig. Om någon annan gick in vid något annat tillfälle så dog de omedelbart. Men när Jesus dör så upphör det allra heligast vara den unika fysiska plats där Guds härlighet var. Istället på pingstdagen så utgjuts den heliga ande över församlingen. Guds tempel är inte längre en byggnad av sten utan en andlig byggnad av levande stenar. Du och jag som fogas samman till en boning åt Gud genom anden. Och det kan vi läsa om i Efesierbrevets andra kapitel. Och precis som Jesus prioriterade templet och att leva i Guds ord är vi kallade att ge prioritet till det nya templet, församlingen. Det innebär naturligtvis, som vi pratade om innan, att prioritera våra gudstjänster. Men det är mer än så. Vi kan läsa om hur den första församlingen i Jerusalem levde i Apostlagärningarna 2. Ni kan slå upp det, Apostlagärningarna 2 och vers 2. Apostlagärningarna 2 och vers 42. Där läser vi att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra, jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Det finns naturligtvis mycket att säga om just den här texten. Men vi ser i alla fall att man gav prioritet till att vara tillsammans och att apostlarnas undervisning, det vill säga Guds ord, var centralt. Man bad tillsammans och man delade livet med varandra. Att vara en del av Guds församling, det är inte bara att komma på gudstjänst på söndagar. Att leva som Jesu lärjunge, vara en del av Guds församling, det är att orientera hela sitt liv kring Guds församling och dess uppdrag. Att leva som Jesu lärjunge är att orientera hela sitt liv kring Guds församling och dess uppdrag. Det var underpunkt nummer 1. Då kommer vi till underpunkt nummer 2, till punkt 2. Då ska vi tala om att Jesus var hos sin far. När Josef och Maria till slut hittade Jesus i templet så gjorde de som många föräldrar gör. Mitt i den här lättnaden av att ha funnit Jesus så blir de bestörta och ropar ut: varför har du gjort så här mot oss? Vi har varit så oroliga för dig. Ja, vi kan ju se många föräldrar framför oss liksom i det här. Men Jesus svar visar en djup förståelse av hans identitet och syfte. Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min far? Och det vi ser här är att Jesus visste att han var Guds son. Och det finns en tydlig spänning i den här texten. Å ena sidan så har vi Josef och Maria som är Jesus föräldrar här på jorden, med allt vad det innebär i kärlek till sitt barn och ansvar för det. Men å andra sidan så har vi Jesus, hans sanna identitet, Guds son. Så, och det uppenbarar sig hur han svarar sina föräldrar. Och man skulle kanske kunna tänka sig att Jesus ifrågasätter, ja, men varför har ni letat efter mig överhuvudtaget? Som om han inte liksom hade tänkt åka tillbaka till Nazaret med dem. Jag tror inte att det är det som händer. Det är mer rimligt förståelse att Jesus frågar varför de inte visste att han var i templet. Josef och Maria, de hade ju förstås tagit med honom till templet under hela under de dagar som högtiden hade pågått. Men alla de här händelserna kring Jesu födelse borde också ha lett dem till att förstå mer av vem Jesus var och därmed var han skulle befinna sig. Men vi läser att de förstod inte vad det var han sa till dem. Men det vi ser är att Jesus sanna identitet som Guds son börjar uppenbaras redan vid 12 års ålder. När vi tar våra barn till skolan så lämnar vi över ansvaret till lärarna för att de ska ta väl hand om dem och de ska undervisa dem i mycket av det som de behöver lära sig. Lärarna är förvaltare av de barn som anförtros åt dem och det sker då under den bestämda tiden för skolgången. Men tänk om en lärare skulle få för sig att ja, men jag tar med mig ett barn hem här till mig. Då är det ju liksom inte längre gott förvaltarskap. Då är det ju snarare människorov vi pratar om. Så lärarnas auktoritet över barnen, det är begränsat till tiden för skolgången. Och på liknande sätt så kan vi se att Josef och Marias föräldraskap snarare kan beskrivas i termer av förvaltarskap. De var naturligtvis ansvariga för att älska honom och ta hand om honom. Men ytterst sett så var Gud Jesus sanna far. Men det här gäller även oss. Både vi som är föräldrar och vi som inte är. Vi är inte kallade till att knyta människor till oss själva utan att överlämna dem åt Gud. Som föräldrar så ska vi naturligtvis älska våra barn och ta hand om dem på bästa sätt. Men vi är bara förvaltare av dem. Ytterst sett tillhör de Gud. Han är betydligt mer mån om deras väl än vad vi är. Hebreerbrevets författare skriver så här i kapitel 12 och vers 10 att våra fäder fostrade oss en kort tid så som de tyckte var rätt. Men Gud gör det för vårt bästa för att vi ska få del av hans helighet. Så vi föräldrar, vi gör det vi tror är rätt. Och vi behöver naturligtvis ta ansvar för att växa i rollen som föräldrar. Men vi är bristfälliga. Gud är den perfekte fadern som verkar för vårt bästa. Och vi behöver leda våra barn till honom och överlämna dem i hans goda händer. Vi behöver leda våra barn till honom och överlämna dem i hans goda händer. Men den här principen gäller även i vårt lärjungaskap. Petrus skriver i aposteln Petrus skriver i sitt första brev i kapitel 5. Han instruerar de äldste i församlingen. Han skriver, uppträd inte som herrar över dem som anförtrots er, utan var föredömen för jorden. Och när den högste herden sedan uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Och ja, Petrus talar ju då som sagt till äldste i församlingen, men principen gäller för oss alla. Den högste herden är Jesus och Gud är deras far. Vi får inte uppträda som herrar över andra, utan vårt mål måste alltid vara att leda andra till Gud genom Kristus. Vårt mål är alltid att leda andra till Gud genom Kristus. Det var punkt 2. Då går vi in i punkt 3, sista punkten. Jesus växte upp som människa. Jesus växte upp som människa. Så i vers 51 så läser vi att efter att Josef och Maria hade hittat Jesus i templet så följde han med dem tillbaka till Nasaret och han underordnade sig dem. Det här var alltså inte frågan om liksom en upprorisk tonårsperiod hos Jesus. Det är inte alls det vi ser här. Han förstod vem han var, men han underordnade sig sina jordiska föräldrar. Och precis som andra pojkar oftast lärde sig ett yrke från sina föräldrar, så fick Jesus lära sig Josefs arbete som snickare och allt det som hörde till att ta hand om de vardagliga bestyren. Och i vers 52 så läser vi att Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor. Så fastän Jesus var Guds son, så ser vi att han dels underordnade sig sina jordiska föräldrar i en stilla uppväxt i en ganska obetydliga byn Nasaret. Men även ser vi att han växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor. Och det kan ju någonstans förefalla märkligt att den andra personen i gudomen, Guds son, växte. Men här har vi ju någonstans inkarnationens mysterium. Vi kan inte naturligtvis veta exakt hur, men vi förstår att som nyfödd människa var Jesus, trots att han var Gud, också ett litet spädbarn med dess egenskap. Och i det att Jesus växer som människa, så växer han i föreningen som både Gud och människa. Och det betyder naturligtvis inte att Jesus var mindre Gud när han föddes. Han var helt och fullt Gud när han föddes. Men som människa så följde han liksom den mänskliga naturens gång och gick från att vara ett spädbarn till att bli en pojke och till sist en vuxen man. Det grekiska ordet som används här för vishet är Sofia. Ett ganska brett begrepp. Men åtminstone så handlar det om att växa i kunskap och förmåga. Och Jesus pratade liksom inte flytande hebreiska och arameiska när han föddes. Det var inte så att spädbarnet låg där och liksom, ja, kunde prata helt förståeliga meningar. Han, precis som alla andra barn, lärde sig både att tala, men han lärde sig många saker under sin uppväxt. Han växte i kunskap precis som alla andra människor. Det står att Jesus växte i ålder, och det handlar nog snarare om att han växte liksom fysiskt och blev reslig mer än att liksom år lades till år. Men naturligtvis så blev han ju äldre också. Och sen vidare så står det att Jesus växte då i välbehag inför Gud och människor. Och här ser vi någonstans att hans gudomliga natur manifesteras mer och mer i hur han uppträdde bland människor. På så sätt så växte Guds och människors välbehag. Tänk en blomma. Det börjar med ett litet obetydligt frö som sätts ner i jorden. Och först så ser man ingenting. Så småningom så sticker det upp en liten knopp som sedan växer sakta upp tills den börjar växla ut sig för att fullt ut lysa med sin skönhet och glans. Varje blomma har redan från början de här egenskaperna i det lilla fröet, även om det inte syns. Men först efter att fröet har fått växa till i jordens mylla så kan det då visa sig i sin fulla prakt. Så redan när Jesus första cell bildas i Marias moderliv så är han helt och fullt Gud. Men som människa så följer han den mänskliga naturens gång och växer i skönhet och prakt. När vi blir kristna genom att vända oss från våra synder och tro på Jesus Kristus som vår frälsare, så får vi del av hans gudomliga natur genom den helige ande. Och då påbörjas något som vi brukar kalla för helgelse, att vi blir mer och mer lika Kristus. Ofta så pratar vi om helgelse i termer av att man liksom slutar göra det som är fel och så börjar man göra det som är rätt. Till exempel, ja, jag slutar att ljuga och istället så talar jag sanning. Men det handlar också om att växa i allt det goda som Gud har gett oss. Petrus skriver så här i sitt första, i sitt andra brev, skriver han så här. Andra Petrus 1, vers 3 till 8. Ni kan slå upp det. Andra, Petrus andra brev, kapitel 1. Där står det i kapitel 1 från vers 3. Andra Petrusbrevet kapitel 1 och vers 3. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften. För att ni genom dem ska få del av vår gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd. I dygden insikt. I insikten självbehärskning. I självbehärskningen uthållighet. I uthålligheten gudsfruktan. I gudsfruktan syskonkärlek. Och i syskonkärleken kärlek till alla människor. För om allt detta finns hos er och får växa. Blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Så Petrus ger här en rad karaktärsdrag som hör till kristen mognad och hur de hänger ihop. Men sen säger han i vers 8 att om allt detta finns hos er och får växa. Då blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Att mogna som kristen handlar inte bara om att göra rätt istället för att göra fel. Utan det handlar också om att låta de kristna karaktärsdragen växa så att de får bära mer frukt. Men vi kan också växa i de gåvor som Gud har gett oss genom den helige ande för att bygga upp församlingen. Om du har fått en gåva att undervisa så kan du växa, du kan bli bättre på att undervisa. Har du fått en gåva att vara generös så kan du växa i den gåvan och hitta mer sätt att vara generös på. Och dessutom så säger Paulus i 1 Korinthierbrevet att du kan få fler av andens nådegåvor. Att vi ska söka, vi ska vara ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Så vi kan alltså få fler gåvor som kan bli till uppbyggelse och välsignelse för andra. Det var punkt 3. Låt oss sammanfatta den här predikan. Vi har tittat på Jesu uppväxt. Först att han växte upp i en gudfruktig familj. Sedan att han växte upp som Guds son. Och till sist att han växte upp som människa. Jesus växte inte upp i palats, i lyx och flärd. Utan han växte upp i en väldigt ordinär men gudfruktig familj under väldigt enkla förhållanden. Han växte upp på samma sätt som pojkar i sin ålder där han fick lära sig ett yrke och ta hand om de enkla vardagens bestyr. Men mitt i det ordinära så ser vi också att det inte är något ordinärt barn som vi läser om. Jesus utmärkte sig på alla sätt och han växte i välbehag inför Gud och människor. Han var och han är Guds son i vilken fadern har sin glädje. Han är den som Jesaja talade om när han skrev: ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsfurste. Jesaja kapitel 9, vers 6. Och historien om Jesus är inte slut. Han dog. Han uppstod från de döda och han lever idag och han verkar genom sin församling. Och frågan till dig och mig idag: vill vi vara en del av historien om Jesus, Guds son? Vill vi ge för att våra liv för att vår berättelse ska bli hans berättelse. Eller vill vi leva för oss själva och för vår egen historia? Låt oss ge våra liv till Jesus Kristus som har gett sina liv, sitt liv för oss. Och låt vår berättelsen om oss bli berättelsen om honom och vad han har gjort för oss. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att vi får läsa om hur din son växte upp i en liten by i Israel och hur han växte i välbehag för Gud och människor. Och jag ber, Fader, för var och en av oss som är här idag, att vi skulle få fästa vår blick på Jesus varje dag. Han som är trons fullkomnare och upphovsman. Att vi inte skulle leva för oss själva, för vår egen upphöjelse, utan att vi skulle leva för honom. För att hans namn ska bli ärat i våra liv och bland dem som vi möter i vår vardag. Vi ber om allt detta i vår Herre Jesu namn.